Tack så mycket, Linnea. Och gänget än en gång. Hörni, i min vandring med lite tyngre predikoteman, inte ska säga så tungt, men jag har ju talat några söndagar nu i rad egentligen om saker som kanske går och utmanar oss och kanske till och med ibland provocerar oss. Och jag tänker gå vidare på den och ha en hel vers. Om man är en riktigt duktig predikant ska man ju inte ta bara en vers. Men jag tänkte, så länge sedan jag bara predikar från en vers, så jag tycker jag försenade när just det var i frälst 25 år. Och jag har versen från första Johannes brev kapitel 4, vers 18. Så säger den rakt i vårt ansikte så här. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Jag tror inte så jättemånga av oss som vi ska ha en liten gallup här bland oss. Om du ska få rada upp vad är dina favoritsysselsättningar eller vad är din favorithobby. Så är inte så jättesäker på att ordet rädsla är upp i topp. Vad vill du göra kväll? Jo, jag ska vara rädd. Men kanske om någon får hem och sätter på en ogodaktig skräckfilm så kanske man har någon sån konstig företeelse. Men de flesta av oss så tycker inte om att vara rädd. Rädsla är något som säger att det värsta tänkbara kan och i många gånger också det kommer att inträffa. Det kan vara ett prov i skolan, vi minns den tiden. Det kan vara rädsla om en familjemedlem som man inte vet hur går det för hon eller han. Kan vänta på ett resultat från en läkare. Det finns många olika saker som man kan rädsla på något sätt kommer emot en. Jag själv var rädd ett antal gånger i mitt liv. Jag minns en gång när jag och min familj var på Grekland. Och jag var där med mina föräldrar och min pappa är en galen person på många sätt och vis. Han är ganska lugn, man är galen på ett lugnt sätt. Och han fick för sig en gång att han skulle ut och snorkla. Så han snorklade iväg ut där på den grekiska ön Samos, får han rakt ut iväg där som han får under ytan och bubbla på där. Och från andra sidan, från vänster flanken, kommer en ganska stor 100 personers båt farande så här. Och man ser ju, alla ser framför oss situationen att nu kommer de här två att mötas och det är inte bara bra. Då blev jag och Julia och min mamma väldigt rädda. Sen när han ungefär 5, 6, 7, svårt att uppskatta meter från mitten, så vänder han sig om och far parallellt med båten. Tills båten far iväg, sen vänder han fram och far vidare. Och vi är kärrade och vågar knappt röra i vattnet under resten av den dagen. Sen han är alltid bort en par timmar. Så när han väl kom tillbaka sen så frågar vi honom att var nu lite mer försiktig. Du såg ju den där båten som kom emot. Och sa han, vilken båt? Och då tänker jag, var någon ängel som var där och justera kursen. Men det var en situation där jag kände mig väldigt rädd. Man tänkte, nu går det illa. Eller kanske gången då jag hade varit till läkaren och besökt neurologen för att visa upp den här värken som jag hade kämpat med 1,5 år i huvudet. Och jag minns när en ganska butter, i alla fall alla läkare inte butter, vi har väldigt glada läkare med här i församlingen också. Men den var en ganska butter person. Så han sa till mig, Anders, du har två alternativ. Antingen har du MS eller så har du en hjärntumör. Och så han ungefär morgens. Och jag minns när jag fick den där på något sätt beskedet, diagnosen. Och jag cyklade hem gråtandes från läkaren den dagen. Och mitt i den där stormen så hör jag Johannes ord i mitt bakhuvud. Det finns ingen rädsla i kärlek. Och den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Och på något sätt han fortsätter vara lite så där angripande och bitsk, den här gode Johannes. För han säger också att den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Det är ju nästan så att man känner sig anklagad, provocerad och underkänd på samma gång. Det är nästan på det sättet i alla fall för mig. Samtidigt ser vi hur rädslan gör en sak med oss. Det är bara min på något sätt betraktelse det här. Men för min del så vad rädslan gör med mig, att den tar bort blicken från Gud och sätter den på någonting annat som väldigt lätt blir en avgud. Och så låter vi, i alla fall jag då, i rädslans stund, låta våra känslor styras av den här avguden. Och nu en sak som jag har lärt mig de här 25 åren, alltså den 25 oktober blev jag frälst 1998. Jag borde verkligen ha tårta i kyrkan den dagen. Vad är det för dag? En tisdag. När vi har det på bönemöte på så väl bra att ha tårta där. Kanske vi ökat skalan där också, hint hint. Men det är en väldigt dålig avgud har den här rädslan. För jag tror att det är väldigt få saker som tar bort vår frimodighet mera än Guds rädsla. Det är väldigt sällan man är livrädd och frimodig samtidigt. Ofta är man en av de här två sakerna. Och jag tänker nu då, det blir en del bibelställen idag, men vi är väl en kyrka som håller på med det här. Så. Att det kan ju ändå vara bra att identifiera ursprunget i rädslan. Och det är ju det som händer i syndafallet. Det står så här. Han, alltså Adam, svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Det som händer med oss när synden kommer in, det är att också rädslan smyger sig på köpet. Och det är en av de absolut mest tydliga konsekvenserna för syndafallet, det var just rädslan. Från att leva harmoniskt och det livet var under kontroll. Hallå, vad som händer med rädslan där du tappar kontrollen över ditt liv? Adam hade ju fått en ganska gedigen arbetsbeskrivning. Jag godkände några arbetsavtal idag, i alla fall skickade dem tillbaka dit själv. Och det var några fina rader om vad våra kära pastorer och ledare skulle göra i kyrkan. Men tänk, han tänkte på vad Adam skulle göra. Han skulle namnge alla djur. Han skulle på något sätt råda över skapelsen. Det var inte mängden arbete som var tungt och jobbigt för Adam. Det var synden. Och när synden kom in i Adam så förvandlas han från att bli den här namngivande elefantkungen till att bli en rädd man som gömmer sig i busken. Så det som händer med dig när synden får på något sätt inträde i ditt liv, det är att du på något sätt tappar frimodigheten, du tappar din auktoritet i den helige ande. För du är skapad och du är formad, och vi kommer till det senare, att göra en skillnad här på jorden. Inte att leva rädd i din buske. För nu är det ju så att rädslan invaderar oss så snabbt och börjar styra våra tankar, känslor och handlingar. Samtidigt hör vi fortfarande Johannes stämma säga till oss: det finns ingen rädsla i kärleken. Hur kan dessa två saker hänga ihop då våra liv ses ut så som de gör, om jag nu lite får alliera med oss? Vi behöver bara läsa nyheterna för att lätt slukas upp av allt ont som händer där ute. Hur många gånger har vi inte bara under 2020-talet tvingats kämpa mot frestelsen att vara rädd? Det kom pandemin och man visste inte om man skulle vara inne eller ute. Jag menar, man på något sätt gick in i värsta, vad ska jag säga, undervattenskostymen för att gå in i lokala affärer. Och jag hade i alla fall ett jättestort problem med de här fruktpåsarna. Ansiktsmasken var där och hindrade en. Sen sa någon till mig att det finns ett hack på de här påsarna, så man behöver inte smygt upp och sätta lite fukt på fintan för att ta upp den. Men det är så mycket saker som har frest oss att bli rädda. Pandemin, krigen och konflikter som har krypit oss så nära att vi nästan kan känna lukten av krut. Rädsla, rädsla, rädsla. Paralyserar oss, invaderar oss, försöker få oss att komma bort från frimodigheten och auktoriteten i den helige ande. Vi läser och hör om rapporter om elever som mår dåligt, lever unga människor som tar livet av sig, unga människor som tar till missbruk, droger som invaderar städer. Elände och elände och elände. Vad är det skapar? Rädsla. 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 Och rädslan tar bort din och min frimodighet att tjäna Herren. Det paralyserar oss och vill ta ifrån oss den frihet som vi har blivit lovade att kunna leva i. Jag minns att då jag skolkade så mycket från högstadiet. Varför? Jo, rädslan att bli mobbad. Rädslan fick mig att välja bort skolan. Rädslan kan paralysera dig och mig så många gånger. Men rädslan var inte obekant ens för de människor som levde närmast Jesus. Vi har tre verser som vi kan se på snabbt. Ni kommer ihåg stället, den här predik om säkert 100 gånger sammanlagt. När Jesus sover i båten i stormen. De gick fram och väckte honom och sa, Herre, rädda oss, vi går under. Och det andra stället när Jesus kommer gående på sjön står de skrek av rädsla. Och sen när Jesus har uppstått, och det är ju stunden när Maria har fått se den uppstående Jesus, och hon får ju en befallning att fara hem med budskapet till grabbarna. Och står det, de hade låst in sig av rädsla. Många gånger när vi får den här rädslan, vi hamnar i det fängelset, inlåsta. Vi låter någonting börja styra oss, någonting börja begränsa oss, någonting börja definiera oss. Inte att vara en frimodig predikant, utan en person som är inlåst. I ett litet rum där vi knappt kan röra på oss. Det är vad rädslan gör med oss. Och de två första verserna så ser vi, att de var vetskrämda av en situation där Jesus ändå var med dem. Du kan leva väldigt nära Gud och ändå få bli invaderad av den här rädslan. Du ska inte underkänna dig om det här händer dig någon gång. Det oväntade, det förvånade. Nästan det absurda. Var inte så hård med dig själv då du drabbas av rädsla. Du är i gott sällskap. Faktum är då, om vi läser vår bibel, det håller du väl på med fortfarande. Jag får med den här fram och vifta med den lite extra så du ska lära dig det. Och också ta den här fysiska bibeln i bruk igen. Inte så många halleluja på det, men jag tror det är bra. Men en av de saker jag har märkt när jag läst min bibel, att meningen var inte rädda. En av de absolut mest vanliga bibelverser i hela bibeln. Eller inte verser, utan meningar. Bara de tre orden, var inte rädda, tror att det är 40 gånger som de orden förekommer. Och nu har jag åter en riktig radiramsa med sådana texter. Jag vill gå igenom dem och visa er vad Bibeln lär om det här. Från femte Mosebok står det så här. Då svarade jag er, var inte rädda för dem, för Herren er Gud ska själv strida för er. Och den första poängen, om du vill fundera på ska du vara rädd eller inte, så mitt första motgift, min första antibiotikakur mot rädslan är denna. Gud är på din sida. Det är ju Rombrev 8:31 som säger vadå? Mera. Vad står det i Rombrev 8? Alltså, vad är det här för församling? Det blir prov i Rombrev nästa vecka. Då är jag på semester. Om Gud är för er, vem kan då vara emot det? Alltså det som står i Romer 8:31. Om Gud är för er, vem kan då vara emot er? Alltså ibland behöver vi bara påminna oss om vem är på vårt lag. Vi ska inte vara rädda för dem. För vad står det? Herren själv ska strida för er. Vi kan på något sätt kämpa i vår kamp. Och det kan vara mörker, det kan vara elände, det kan vara strider och saker och demoner och djävulen själv. Men vi behöver inte vara rädda, för Herren själv ska strida för er. Jag känner någonstans att det är en ganska bra spelare att ha med på sitt lag. Herren. Ni minns hur det var i lågstadiet. Man var i en cirkel och så valde de bästa spelarna först. Så bytte man, sen stod man där sist och väntade, här är jag också. Här är jag, sänd mig. Men man var alltid längst bak i led. Jag vet inte hur det var med dig, men där var jag. Men jag tänker någonstans, om någon valde Herren på sitt lag, så hade man en viss fördel i matchen. En viss positiv fördel i din match när Gud själv är med dig. Herren strider för dig. Du behöver inte vara rädd. Herren är på din sida. Nummer två. Så Josua så här, var inte rädda eller förskräckta, utan var starka och frimodiga. Hur många gånger är vi inte rädda och förskräckta? Och det tar bort vår frimodighet. Men det står det så här att vi kan ha Gud. Vad står det i den där salmen? Det är mycket sådär, prov idag. Kanske inte så många som har memorerat just 138:3. Men en bra vers att memorera. För den står någonting i stil med, när jag ropade så svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Halleluja. När jag ropade. Ibland så krävs den här desperationen, får sitt uttryck i ord och form. Och vi kan bara sträcka vår röst till Gud. Och så svarar han oss med frimodighet. Gud ger dig frimodighet. Gud vill att du ska vara frimodig. Därför han säger att vi ska inte kasta bort vår frimodighet som gör oss storlän. Ja, men den här ska jag säga, inspirationstalet som Josua ger dig inför på något sätt en kampens strid som Israel står inför. Nästan likt inte samma sak, men man kan dra vissa paralleller till vad de går igenom idag. Men då säger Gud, var inte rädda eller förskräckta. Det kan se att oddsen är emot er, men oddsen är för er när ni upptäcker att jag själv är med er. Du kanske upptäcker att dina odds är emot dig. Kanske du tycker att hela livet var en enorm uppförsbacke för dig. Men kanske Herren behöver öppna dina ögon. Så du inser att den som är med dig är mer än den som är emot dig. Du behöver inte vara rädd eller förskräckt. Fasa pilen som flyger i mörkret, som salmen säger på ett ställe 91 kanske. Och vi vandrar vidare. Samuel sa så här till folket, var inte rädda, ni har gjort allt detta onda. Men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Gud förlåter din synd. Gud förlåter inte bara din synd, han förlåter all din synd. Johannes skriver, men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Vi ska inte vara bort från varandra, utan vi ska vara med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Det är någonting befriande av att veta att all en synd är förlåten. Det vi har gjort, det vi gör och det vi kommer att göra, det är på korset. Och när Samuel talar till folket som hade lite egna bekymmer ibland, så säger han, de behöver inte vara rädda. Fast de hade gjort dumheter, så fanns det en väg framåt. Det fanns förlåtelse från Gud. Vidare så står det att vi inte behöver vara rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Gud står över alla dina omständigheter. Jag pratar stött på människor där man ibland upptäcker att de har ganska stora berg framför sig. Ibland har man inte ens sett med egna ögon vad kan vi ha för lösningar på dessa utmaningar som drabbar människor? Elände, svårigheter, kriser. Och så vill man bara påminna oss, eller säga om, vi får aldrig glömma att Gud, vi är på nästa vers, alltså Gud är över våra omständigheter. I Matteus 8, och det tycker jag är så bra, när Jesus sover i stormen där. Jesus i båten kan vi sova mitt i stormen, eller vad sa den gamla sången? Le. Att när det här blåser som mest, när lärjungar har väckt Jesus i värsta nöden och i rädslan och i krisen och i ångesten och i troskampen och dess släkt, så står det att Jesus, han reser sig upp, talade strängt till stormen. Och vad händer? Det blev alldeles stilla. Och ibland tänker vi att påminna oss om det, att vi har en Gud som han är över dina omständigheter. Ibland kan man ju få någon troskris och fundera att är det verkligen så? Jo, men det är så. Gud kan, mitt var du är just nu, kan han resa sig upp och tala till din omständighet. Skapa frid där oron råder. Skapa liv där det råder död. Det står till och med att han talade strängt till vindarna. Ibland står vi där och ropar åt våra omständigheter. Ibland kan vi ha Jesus ropa istället lite. Någon som talar strängt till omständigheterna. Han har haft några stränga lärare någon gång. Jag hade några ibland som jag var lite rädda för i vissa kurser i mina skolgång. Och när man hade en riktigt sträng lärare så man betedde sig på ett visst sätt då. Alla ser ut som ett frågetecken. Jag var snälla kristna lärare. Men det gick, så fanns det en och annan. Och man på något sätt får ju respekt på ett sätt också inför en riktigt sträng person. Man lyder. Här har vi en sträng Jesus som vill att dina omständigheter ska lydas av honom. Och nu vet dina omständigheter, när de håller på att skaka om dig och försöker vrida dig och skapa ångest och kaos i ditt liv. Nu förstår de att när Jesus dyker upp, ja, nu blir det ordning på dem också. För nu möter de på någon som inte har någonting att säga till dem. Åt honom. Kanske du och jag ska släppa våra omständigheter, vår kamp, och låta någon komma och tala strängt till dem. För jag lovar dig, dina omständigheter, de lyssnar på Jesus. Till och med lite bättre än vad du gör ibland själv. Vi går vidare. Och lyssna på en bra vers. Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Jag tycker det är så otroligt fascinerande det bibeltexten i Matteus 28, det sista Jesus säger i Matteus. Att Gud är med oss. Gud går med oss. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. För här är ju på något sätt medicinen mot rädslan i det här fallet, det är att Gud är här. Har ni någon gång varit med om ett Guds, så kallat Guds möte? Det är på något sätt när tiden stannar. Och man känner sig mitt i allt väldigt liten och obetydelse men på ett positivt sätt. Det är på något sätt, oj, rädslan far bort. Ångesten rinner av. För se Gud här. Och även om det kan kännas nattsvart och svårt ibland. Så vi hela tiden var påminna oss själ. Psalmisten säger det på ett par ställen. Vi behöver tala till vår själ. Eller själen behöver på något sätt en påminnelse om att vem går med oss? Gud går med oss. Så om du kämpar med oro, med ångest och rädsla. Ja, men du behöver kanske söka dig närmare Gud. För när du kommer närmare Gud så rädslan, den trivs inte med Gud. Och Gud går med dig. Några verser till har jag. Genast sade Jesus till dem. Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Matteus 14. Gud ger dig frid. Och det är skönt, tänker jag. Johannes, där ställer du det kända stället. Frid lämnar jag er. Och han på något sätt, han måste förtydliga vad det handlar om. Han säger inte den friden som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och tappa inte modet. Och det är lätt hänt att vi tappar vårt mod. Och att vi fylls med oro. Och ångest och rädsla. Men någonstans ropar Jesus de här orden. Han säger till och med utropstecken att vara lugna. Det är nästan som en befallning till oss. Och lugnet ligger i att det är jag. Det är jag. Alltså det var ju där situationen när Jesus vandrade på där man inte egentligen skulle kunna gå. Och de skrek av rädsla. Men sen kommer medicinen. När de skriker av rädsla så får de en uppenbarelse om att det är Jesus. Det är jag. Var lugna. Och det är någonting som händer när vi möter Jesus. Vi får frid. För han har lovat oss att hans frid så ger han er. Oss allihopa. Det är ingenting som världen ger. Om jag nu ska vara riktigt ärlig, så tycker jag ibland vi söker lite för mycket frid från världen ger. Vår på något sätt känslokurva, den följer lite för mycket med hur vårt världsliga liv fungerar. Och det är klart att vi människor har kött och blod, vi är inte någon gnosticistisk, eskapistisk varelse som flyr från allt vad jorden har att göra med. Så vi är vanliga människor här på jorden. Men hur är det med oss? Har vi friden som Jesus ger? Eller har vi världens frid? För har vi Jesus frid så borde det inte finnas egentligen, om vi är riktigt ärliga med oss själva, någonting som kan rubba den. Men hur snabbt oroar vi oss inte och blir rädda för allt möjligt. Och då kanske vi behöver bara lyssna och höra på Jesus som säger, men var lugna, det är jag. Var inte rädda. Till sist, i den här röda ramsan, sen här ett litet avslut också på det. Så säger Jesus så här. Ja, till och med alla hårstrån på era huvuden räknade. Var inte rädda. Ni är mer värd än många sparvar. Och jag tänker så här då, att Gud, han har en personligt intresse av dig. Tänk det. Det tycker jag kanske är det mest fascinerande av allt som har med Gud att göra. Det är på något sätt att han har någon gång haft något intresse av att räkna det här. Hårstråna på mitt huvud. Nu är det fascinerande att ha att göra med en sån personlig Gud som vet allt om dig. Det finns vissa hemligheter jag inte vill att någon ska veta, kanske du tänkte då. Ja, men då har du valt fel Gud. Nu har du en som vet allt om dig på ett bra sätt. Och Johannes 10, det står ju någonting i stil med att han kallar på sina får med vad då? Och nämner dem vid namn. Och för ut dem. Jag tycker på något sätt att det på något sätt definierar hela den här härliga, varma delen av Jesus. Först har han lite hårkalkyl. Sen går det till att han nämner dig vid ditt namn och för ut dig. Det betyder att nu har du att göra med en Gud som bryr sig om dig så mycket att han privat har tänkt ut någonting för ditt liv. Han har tänkt någonting om dig som är positivt, som är fyllt med framtidstro och så vidare. Och så har vi de här bibelställena då. Nu går vi snart in i landning. Att hur får vi det här att fungera då idag? Det är lätt att rabbla upp alla de här ställena och tycka, här har du en formel, gå hem nu och leva och gör bot och vättring. Och så vaknar du på måndag morgon och är mer arg på mig än du var tidigare. Nu tycker jag, men det är ju inte någonting som stämmer överhuvudtaget. För det är klart när rädslan kommer över oss, som den gjorde med mig när jag fick den här sjukdomsdiagnosen. Det är lättare sagt än gjort i sådana stunder. För vad är lösningen? Och hur kan då Johannes säga så här att den fullkomliga kärleken driver ut rädslan? Och jag tänker då att vi kanske behöver stanna upp här till sist och exegetiskt se vad texten egentligen säger. Alltså analysera bibeltext. Det innehåller bara några ord men säger så oerhört mycket. Varför behöver du idag inte vara rädd? Jo, för det finns en fullkomlig kärlek som är så mycket starkare och inger så mycket hopp än någon rädsla någonsin skulle kunna göra. Här talas det om den kärlek som finns hos Gud och som blir dig tillgänglig genom Jesus Kristus. Du får uppleva syndernas förlåtelse och kan därmed förenas till relation med Gud själv. Och får du ett möte med Gud, får du ett möte med den här kärleken som vi behöver gång på gång på gång. Jag blev som sagt för 25 år sedan kristen. Men jag är mer beroende av de här mötena idag än jag någonsin förr har varit. Jag upplever i min vandring, min vardag, sådana ibland fruktansvärda mörker och berg. Att jag vet att enda sättet för mig att ta mig igenom de här stunderna är att få möta Jesus. Jag är beroende av Jesus. Hoppas att du också är det. Att vi blir beroende av Jesus. Av den heliga ande. Tala i tungor och ha oss. Jag menar, vi behöver ha igång den här motorn. Som driver ut den rädslan som så lätt omfångnar oss. För jag tror att ett möte med kärleken, det är bara det mötet som har förmågan att driva ut din rädsla. Jag är fast övertygad om att sanningen finns i ett annat ställe där Jesus säger så här: det är jag. Var inte rädda. När vi möter honom får vi höra att vi inte behöver vara rädda. Det är någonting fantastiskt, Lina, kom upp nu och hjälp mig att få det till någonting. Det är någonting fantastiskt med det här. Att mötet med Jesus blir en plats där rädslan får ge vika. Där paralyseran från fruktan får ge vika. Och du istället fylls av frimodighet och framtidstro. Och låt mig avsluta historien jag började med i mitt liv. Efter jag fick den här två alternativen. Så var jag på någon magnetröntgen hit och dit. Och sen ska jag en fredag morgon klockan 8:00 till neurologen. En ny neurolog. Och det här var en mars, en 8 mars. När man har speciella stunder i sitt liv, skriv upp i din dagbok så du minns sen vad Gud har gjort i ditt liv. Vi glömmer så lätt. Jag menar, Israel, de gick genom Röda havet, 40 dagar senare guldkalven och dans. Man glömmer så lätt vad Gud gör. Så en midnatt råder tyst där i huset, 00:00 vaknar jag. Har mitt rum den 8 mars är upplyst. Mycket ljusare än det här. Och jag var förvånad när jag vaknade. Det var som solen själv att flytta in i rummet. Och i den stunden, när det här ljuset är då, mitt i natten, så försvinner all min rädsla, all min ångest och min oro. Och jag hör en röst tala till mig: Anders, vi går tillsammans igenom det här. Och när jag hörde den rösten, jag fick den erfarenheten att även i min storm, även i min kamp, i min rädsla, i min paralysering, så fanns det en Jesus som var med mig. Och när jag fick det mötet med Jesus, så var det en annan ande som hoppade in, bokstavligen hoppade in till neurologen den morgonen. Ibland funderade och hon trodde och tänkte om mig. För jag var en väldigt glad person som tog emot inte en, inte två, utan tre. Jag fick tre diagnoser på en gång. Men de här tre sjukdomsbeskrivningarna vägde väldigt lätt mot mötet jag hade haft med Jesus natten innan. Jag upplevde att mitt i stormen så kom en Jesus som sa: det är jag. Var inte rädd. Jag är med dig. Jag är på din sida. Jag strider för dig. Jag går med dig. Jag har förlåtit dina synder. Jag har gett dig frimodighet. Och jag tog det till mig. I den vida graden. Jag stod här en fredag. Kanske bara en par månader senare står jag här. Och en gammal herrens tjänarinna som heter Ann-Marie Herrgård. Ni äldre känner henne, en nitisk dam. På ett positivt sätt. Hon kom och sa till mig, jag hade predikat en maj månad den 2009, om jag minns rätt var det då. Så pekade hon med sitt lilla krokiga finger. Hon var inte heller så lång. Man behöver inte vara så lång när anden är stark. Så pekar hon på mitt huvud och säger bara en mening. Hon säger: det där ska inte du ha någon mer, så går hon bort. Jag tror att hon försökte säga också tack för predikan, men hon fick inte sagt. Och sen den dagen, den stunden, jag hade någon damen som kom med sitt frimodiga lilla finger och pekade på mitt huvud, så inte haft den där smärtan en enda gång. Och när 2014 röntgade mitt huvud så sa de att jag behöver inte längre gå på undersökningarna längre, för de såg ingenting här. Mitt i din storm, mitt i din kamp, ska du få ett möte med Jesus. Som säger till dig, du är inte ensam. Jag vill ta bort din rädsla och få dig på nytt att tro att du har en framtid och ett hopp. Och det finns ingenting som kan skilja dig från kärleken i honom. Jag avslutar med en vers innan vi ber. Johannes säger i nästa vers så här. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det här är evangeliet, kära vän. Varför vi idag kan ha frimodighet, glädje och frid, därför han först har älskat oss. Och gräver vi grekiskan i det här det ordet, först har älskat oss, så inser vi att det handlar om ett beslut som har tagits i fornstora dagar. Det är egentligen ett beslut som Gud fattade om ditt liv innan världen blev skapad. Och det tycker jag är fascinerande. Att du är älskad långt innan du hade någonting att säga till om det. Så om du idag kanske blir kvitt lite rädslor, slänga något bekymmer på Jesus, så är platsen förberedd av Jesus sårbemärkta händer, av en torterad korsfäst Kristus som dog för dig, för att du idag kan leva i frimodighet, i glädje och i salighet med honom.